Hejsan och välkommen till podcasten Pay It Forward. Namnet mitt är Gunnar Ingebrigtsen och jag ska vara din värd här på podcasten. Hensikten med den här podcasten är att fånga upp kreativa själar som befinner sig runt omkring i Norge idag. Enten de skriver poesi eller böcker eller ja, lager musik. Och som kanske inte helt har kommit igenom det här i kulturella nålöjet som vi har. Och fått dit ut det de sitter inne med. I den här podcasten så har jag tänkt att intervjua kreativa själar som sitter med såna här kulturella pärlor i form av som sagt musik eller poesi. Och så ska de få lov till att framföra sina verk. Då hoppas jag att den här podcasten kan vara till inspiration och vara ett kulturellt fora och att docker får en god upplevelse av det som blir presenterat här. Välkommen till ett kulturellt frikvarter.
Malaren. Jag skulle så gärna varit maler. Så att jag kunde förmedlat allt det fina jag ser. Malt en vacker solnedgång eller midnattssol. Nordlys och de vackraste isrosor. Det oändliga havet och de eviga och mäktiga fjäll. Malt glädje och sorg, savn och raseri. Jag skulle så gärna varit maler. Men allt jag kan är i djupaste kärlek försöka att måla med ord.
Och med det här så vill jag önska er allesammen hjärtligt välkommen till den allra första episoden i podcasten Pay It Forward. Diktet dere hørte inledningsvis heter Malern. Och det var författaren själv som läste. Min allra första gäst här hos mig, det är en dame som dere skjønner. Hun är född på Andøya i Vesterålen och så dagens lys i det herrens år 1960. Hon är författare, poet, skribent, men hon liker att kalla sig för en skriver. Wenche Wangsmo, hjärtligt välkommen som gäst här hos mig i podcasten Pay It Forward.
Tusen tack ska du ha, Gunnar. Det var väldigt hyggeligt att få lov att vara med här.
Nu har jag ju på en måte introducerat dig sån bitligt i vart fall, men kanske du har lust till att si någon sån här supplerande ord om vem du är till dem som inte allerede känner dig.
Nej, jag är väl lite sån dam som har är över genomsnittsåldern här och så, och det märker jag blir mina skriverier ett ny måte.
Ja.
Jag ser livet på en annan måte. Så vem är jag? Jag har genom livet jobbat på den och två och tre jobb om gången. Fått tre barn och fem barn och barn.
Ja. Du är välsignad med andra ord.
Jag är välsignad, absolut. Absolut.
Ja.
Men så får man ju bättre tid också att det varit här i livet. Och selv om jag har skrevet beständigt så tog det helt av mig. Jag fick ännu mer tid.
Ja, det är rart med det där.
Väldigt rart med det. Och så är det ju nog att man ser bakover också.
Ja, inte sant. Nu har ju du gitt ut en bok. Eller en diktsamling som heter Livet malt med ord.
Ja.
Och som kom ut i 2017.
Det stämmer det. Och det var... Det var egentligen inte planlagt.
Men nej.
Livet ger det liksom överraskelse. Jag har ju haft vi kan si mycket på gott och ont om sociala medier, men jag tror faktiskt att jag kom ut av skapet och blev en skrivare genom Facebook.
Ja.
Det blev ett medium där man kunde plötsligt uttrycka sig.
Ja.
Och jag har väl aldrig varit den som har skrivit om hur många bröd jag har bakat eller hur mycket hus jag har vaskat. Men jag fick fick plötsligt ett ställe jag kunde skriva om andra ting. Mot dem.
Uppvasken och sånt.
Ja, eller den vägen.
Nej, jag ska inte avbryta det.
Och genom de skriverierna så blev jag blev upptagen.
Ja.
Det var en dame som tog kontakt med mig plötsligt och sa, du, har du gett ut någon bok? Nej, sa jag. Men det burde du ju, sa hon. Och så visste det sig att hon hade ett bittelite förlag som hette Alea.
Ja.
Och det var sån där vänners vänners vänner som hade sett något jag skrev. Så blev jag första gången uppfordrad att vara med på en konkurrens de hade gående för att ge ut en antologi. Och det var unikt.
Kan du förklara för oss vanlig dödlig vad en antologi är för något?
En bok skrevet av flera författare.
Okej. Okay.
Det är det självständiga, enten dikt eller små berättelser, noveller, alltså det kan vara allt möjligt med flera olika. Så i den första antologin där var med på det, och det är ju som en slags konkurrens, alltså en du in ting och så blir någon med och någon gång och blir man inte med, sån är livet.
Ja.
Så i den första där så sände jag in och så fick jag med en 2-3 dikt. Och så hade jag ju då fått kontakt med den här fargerike flotte damen som inte slapp mig.
Nej, det är bra.
Och det är lite dejligt att inte bli slukt av och till.
Ja, det är något med, alltså man, när man går ifrån att vara en ingen till att bli plötsligt någon som ja. Någon lägger märke till, så kan ju det vara ja. Lite sån utfordrande på många måter.
Ja, nu har väl jag sörgat för att jag skriver inte bara dikter, jag skriver en del andra ting också, så jag har väl sörgat för att bli lagt märke till någon gång. Få med både ros och käft.
Det är sånt det är när man sticker sig ut. Så.
Ikke sant?
Ja.
Och det får man tåla. Men det med också, förlagsbranschen är ju fryktligt vanskelig.
Mm-hmm.
Det är inte att komma ifrån. Det är också att få gitt ut en bok, det är något som alla kan drömma om och som är nästan en omöjlighet, med mindre du har grusom flax och är på rätt tidspunkt. Mm. Ja, akkurat där och då med den texten.
Och så måste du väl kanske ha talent också? Jag vet inte.
Ja, det må man kanske. Men detta förlaget är lite sån, det är byggt upp sån som väldigt många små förlag som har kommit de sista åren. Där är du delvis självfinansierat och går in och, men det är inte snack om miljoner, så det är väldigt enkelt och grejt. Och så blir du samtidigt kontrollerad och du får prophjälp till uppsätt och allt möjligt förtrycking. Så ja, nej, så utfordrar mig på att jag är säker på att du har mycket liggande så du kan lägga en bok. Och det blev det. Och det blev livet malt med ord.
Jag stiftade ju första gången bekännskap till dikten dina genom en felles vän av oss. Och när jag fick boken i posten och började läsa där, så visst jag kan få lov till att säga, jag blev helt förälskad. Du skriver så fint. Och helt sedan jag fick den boken så har den boken varit med mig på många en tur. Jag går ju massa tur i naturen och skogen och sånt. Och det är så dejligt att sitta där ute och läsa de här dikten. Och det är ju egentligen ett paradox, för det att jag är ju från kysten, men så bor jag ju i inlandet bland granskau och älg och massa sånt. Men det är något med att när jag läser de här dikten så kan jag bara lucka ögonen och så är jag tillbaka igen till där jag kommer ifrån. Och för att du jag syns du skriver så jordnärt och väldigt sån på äkta nordnorsk vis. Så det var liksom efter att jag fick den boken så tänkte jag, ja, det här är människa här har jag lust att bli lite bättre känt med, och då tänkte jag, då är det ju väldigt naturligt att ta det med in i och lage det vi nu sitter och lager.
Ja.
Så ja.
Men så fint. Jag har bara tacka för.
Jo då. Ja, varsågod. Och tack igen.
Skriver, du har väl rätt. Skriver på nordnorsk vis är väl kanske lite på en måte direkt i ordbruken.
Mm.
Och jordnär.
Ja. Men du sa i start att du skriver ju ikke bare poesi, du skriver jo litt forskjellige ting, andre ting også. Har du lyst til å si noe mer om det?
Ja, jeg har vært veldig politisk aktiv i mitt liv også. Ikke vært på Stortinget, altså. Men jeg har vært politisk aktiv og har hatt mange store og sterke meninger. Ja. Og det har jo kommet ut i små kronikker eller tilbake til Facebook, små Facebook-status.
Ja.
Jeg er klart å hisse på folk, og det er jo litt, egentlig, bare du rører litt med folk, så er det en seier.
Ja.
Enten det er sånn eller sånn.
Ja, det vi har godt av å bli litt sånn utfordret innimellom.
Ja, ikke sant?
Ja.
Ikke sant?
Absolutt.
Og så skriver jeg jo litt sånn, jeg kaller det betraktninger.
Ja.
Fordi at det er ikke helt noveller, og det er ikke helt kåseri. Det ja, kanskje nærmere kåseri, men noen betraktninger. Og da går jeg ofte tilbake i tid. Det der ofte minnen kommer og serverer meg historier som jeg kan... Ja, en liten bit av en historie kan bygges ut og bli en kjempestor historie.
Ja.
Som er oppe underholdende.
Ja, visst. Før vi går enda dypere i materien Wenche Vangsmo, så... Har du et dikt til? Har du ikke det?
Jo, da kan vi jo gå tilbake til dette med det nordnorske.
Ja.
Som jo påvirker oss. Og vi bor jo ikke her oppe nå lenger, men vi drar jo hit hver sommer.
Ja, den historien har jeg lyst til. Den skal komme tilbake til etterpå.
Sommeren tror vi jo hver gang at i år blir det. Blir det fin sommer, og det blir det jo.
Ja.
I hvert fall i ettertid. Men jeg har skrevet et dikt en sommerdag som heter Den svikefulle.
Ja. Skal vi få høre det?
Ja, det kan vi gjøre med en gang.
Ja.
Så kom hun snikende som en svikefull kvinne som lurer seg inn på deg for å ødelegge idyllen. Ja, jeg så henne tidligere i dag. Da hun lurte der på avstand og ventet på det rette øyeblikket for å slå til. Og så, akkurat da, som vi trodde hun skulle gå en annen vei, slo hun til, omringet oss og fanget oss i sitt teppe av mørke og kulde. Fuglene stoppet å synge, ingen latter eller prat var å høre. Selv fjellene og storhavet ble borte. Igjen ble kun en iskald stillhet. Fuktig og mørkt fanget du oss, som en straff for alle de gode dagene, fordømre det skodde.
Det som er så fint med det diktet, når du starter på det diktet, så i hvert fall i assosiasjonene jeg får, da snakker vi om et eller annet svikefullt menneske. Ikke sant?
Ja.
Og så det blir på en måte som en sånn der veldig bra stand-up comedian-greie med punchline til slutt. Den der helsika skodda. Har du lyst til å si litt grann om hva som ligger bak det diktet?
Nei, du vet at når du er på en øy i Vesterålen, langt ute i havet med ishavet som nabo, så hvis du får et par dager med varme på sommeren, så straffes du gjerne med at denne varmen møter ishavet, og så kommer det skoddet tilbake. Og det kan ikke sammenlignes med tåka vi lever med sørpå. Den skodda her, den kommer rullende inn havet og ned fjellene som jeg sitter og ser på den siden.
Mm.
Og så bare kommer det nærmere og nærmere inn. Og så kan det skje.
Mm.
Og så rett før den treffer deg, så kjenner du at det begynner å bli vind, og så blir det kaldt, og så er det bare plutselig verden en helt annen enn det var for 10 minutter siden. Og den opplevelsen jeg hadde vi en dag, og da måtte jeg si at jeg har lært gjennom et langt liv at folk kan svikte deg. Flaksen kan svikte deg, helsen. Men altså, selveste naturen, en solskinnsdag, så plutselig, pang, er det over. Da kom det diktet.
Ja, og så er det noe med altså, de av lytterne som har opplevd nord. Jeg vil si nord, for Nord-Norge er jo så vanvittig svært. Ikke sant? Og Finnmark, Troms og Nordland. Men felles for dem alle jo, hvis du fær på ferie nordover, for å si det sånn, så tar du med deg klær til enhver anledning. Og da mener jeg ikke pentøy og hobbytøy, da mener jeg vintertøy, regntøy og shorts. Og det jo det som så fascinerende.
Det var en gang vi var her oppe, og dessverre måtte i en begravelse, og da ble det sånn, ja, men her min, har du ikke dress med? Nei. Var det sagt til mannen min. Nei, sier han, jeg har klær med til 3 årstider, men ikke dress til å gå i begravelse.
Ja, og han der mannen din, han, det jo litt interessant, fordi at han jo ikke nordlending. Han jo fra innlandet nærmest.
Ja, han jo født og oppvokst i Oslo, på Vålerenga.
Ja, han Oslo gutt.
Men han har en mor som kom fra Trysil, og det har også påvirket han veldig, for der har han tilbrakt hver barndom sommer. Og...
Ja, akkurat.
Der har vi en seterhytte. Derfor også, tror jeg, så det en avdeling i den boka min som heter Høyt og lavt på Hedmarken.
Ja.
For der en del fra Hedmarken.
Ja, for det, i tillegg til å... Nå får jo dere på ferie i fjor en gang, i fjor vår.
Ja.
Og siden ble dere.
I juni en gang, ja. Ja, vi glemte å dra hjem.
Dere kom dere aldri hjem igjen.
Historien jo at jeg har jo barndomshjemmet mitt her oppe da. Og vi, etter at vi ble pensjonister begge to, så har vi jo lange somre her. Og så kom høsten, og så hadde vi tenkt at nå skulle vi dra i september. Nei, så venter vi til det blir oktober, for da har det ene barnebarnet mitt i Harstad bursdag. Og så plutselig pang eksploderte koronaen tilbake igjen rundt Oslo som vi bor. Og så tenkte vi, hvorfor drar vi egentlig tilbake nå?
Ja, ikke sant.
Det jo helt galskap. Her sitter vi altså på en øy der de knapt har hørt om korona. Og så skal vi dra tilbake og leve et mye strengere liv med munnbind og avstand. Og, ja. Og angst, for vi jo ikke helt unge.
Nei.
Så vi bare bestemte oss for, nei, ok, vi overvintrer.
Ja.
Det har han aldri opplevd før.
Nei.
Han var litt preget rett rundt juletider, da syntes han det var fryktelig mørkt her.
Ja, det har jeg ingen problem med å forstå.
Men så kommer jo alltid i januar.
Ja, og det så morsomt, for når vi snakket sammen helt i begynnelsen, når vi tok kontakt med hverandre, så fortalte du det at han er nå 8% nordlending.
Ja, nå har vi erklært han for 80% nordlending.
Ja.
Det har han overlevd hele vinteren uten for mye sutring, så det. Han er til og med begynt å glemme morsmålet sitt.
Ja, det er jo det mest fascinerende med det hele, det er jo det at han hørte så vidt det, han kauka litt i bakgrunnen her helt i starten når vi begynte oss. Og da må jeg jo si, jeg ble jo imponert. Ja, nei, det skal han ha. Han er virkelig integrert. Han er integrert, 80% i hvert fall.
Ja, altså, han trives veldig godt her oppe, og det har han alltid gjort fra dag 1 han satt sine bein her. Så det,
men det er veldig fint.
Da har jeg en gang vurdert hele det her huset, så da protesterte han hardest av alle sammen. Det skjer ikke. Ja.
Nå er det veldig fint oppe hos dere da. Men du, jeg har lyst til å gå litt grann tilbake igjen til det her med hva er det som har vært med å inspirere deg? Jeg vet jo at, altså, som du nevnte også, det at du har vært liksom politisk engasjert.
Ja, det kan man jo si.
Og du snakker også litt grann om den her urettferdigheten vi har i verden.
Ja, det er vel der den politiske.
Ja.
Jeg blir alterert.
Ja, du blir alterert.
Jeg synes livet er så urettferdig. Du er så avhengig av flaks med hvor du er født, hvem du er født av. Og den store skillnaden på, som er egentlig flaksbetont.
Ja. Ja.
Og så er alt det vi kan gjøre, men som vi ikke gjør av andre uforståelige grunner.
Mm.
Av og til uforståelige for meg.
Ja, ikke sant.
Altså, vi kan gjøre ting så det blir bedre for alle, men vi gjør det ikke.
Nei.
Sannsynligvis fordi det ikke er lønnsomt eller noe sånt. Så det, den urettferdigheten, den kan virkelig få i gang i penna mi. Jeg kan, jeg har en venninne som sa det er livsfarlig av og til å snakke ved siden av deg, for da blir man plutselig sitert i den. Altså, du blir ikke sitert, men da kjenner jeg meg plutselig igjen i når du skriver seg inn.
Man vakt dine ord, med andre ord.
Jeg sitter ikke folk, men jeg har opplevd et par ganger at noen har kjent seg igjen, og det har jeg beklaget. Men det var ikke så farlig. Men ja, jeg blir, folk inspirerer meg. Jeg er sånn som kan... Jeg husker i Oslo, jeg kunne ta trikken og glemme å gå av trikken, fordi at jeg ble så... Jeg satt ved siden av noen, så jeg satt og spant livet om. Altså, jeg så for meg hvem disse folka var. Sannsynligvis tok jeg helt feil, men i mitt hode ble det en helt liten historie, som jeg bare måtte ha med meg til. Jeg vet ikke om det gikk av trikken.
Så bra.
Og så er det naturen.
Ja, selvfølgelig. Og det å komme ifra den plassen du kommer ifra, og altså, hvis du ikke har med naturen da, da er det jo noe alvorlig galt. Nei, nesten. For å si det sånn. Men jeg vet jo også det at 8. mars, det er jo en litt spesiell dag for deg. Har du lyst til å fortelle litt om den?
Ja, ja. Nå har vi jo allerede sagt at jeg er engasjert, og... Etter at jeg hadde gitt ut den boka, så via jeg kjente, så ble jeg invitert å snakke om den på lokalradio, eller nærradioen i Kongsvinger,
ja.
Som jo er et par mil fra der jeg bor.
Mm.
Og det igjen resulterte, man må si, ja, men jeg er jo med 8. mars-komiteen her, så jeg har funnet et dikt i den boka de som hadde fått opp for deg, som jeg lurer på om du kan lese der, og det var jo... Veldig relevant dikt for 8. mars.
Mm.
Jeg har hatt en tendens til å komme med et eller annet på 8. mars. Uansett. Så gikk det jo ikke bedre enn at jeg stilte jo selvfølgelig opp der og leste dette diktet som heter Hvor går du, jente? Som også er i den boka da. Og det ble jo litt populært. Jeg kjente jo ingen der, og jeg synes jo at dette var litt skummelt. For jeg tenkte, jeg blir ikke så godt forstått her på Hedmarken som jeg blir i Nord-Norge.
Nei.
Men det tok jeg feil, gutt. De trykket meg til et bryst.
Det er så koselig, da.
Veldig koselig.
Ja.
Og neste år så fikk jeg henvendelsen på nytt igjen om jeg var klar til 8. mars.
Ja.
Og etter å ha vært der for gang, andre gang, da ble jeg erklært for 8. mars-poeten i Kongsvinger.
Du vet.
Og nå er det blitt sånn, og dette 8. mars-arrangementet i Kongsvinger, det er litt morsomt, fordi at det foregår på og rundt med krefter fra Kvinnemuseet i Kongsvinger.
Jaha.
Norge har et eneste kvinnemuseum, og det ligger i Kongsvinger. Det er et veldig morsomt lite museum.
Ja, du verden.
Og, så det blir litt om, det blir så rett.
Ja. Det her med å bli erklært 8. mars-poet, det er jo slett ingen liten bragd.
Nei, jeg liker det. En av de fineste titlene jeg kunne tenkt meg å ha fått.
Ja, ja. Ja, visst. Det skjønner jeg veldig godt. Du, vi skal gå litt grann videre. Og du har et dikt til som jeg vet du er veldig glad i.
Ja.
Og som egentlig omhandler litt noe som vi skal gå litt mer inn på etter diktet. Har du lyst til å si noe om det diktet du snakket om?
Ja, det var jo det vi snakket om, at gamle damer har plukket betraktning. Det er nemlig en annen ting som inspirerer meg, det er når jeg begynner å se bakover.
Mm.
Og av og til så tror jeg at jeg skal skrive en betraktning om det, eller et minne, et kåseri. Men så ender det opp med å bli et dikt, eller motsatt.
Ja.
Og jeg var vel i et litt sånn filosofisk hjørne en dag, da jeg satt og tenkte over. Jeg skulle så gjerne ha fått disse ungene mine til å forstå hva som er viktig for dem om 40 år.
Ja, ikke sant.
Og det ble et dikt som heter «Gå sakte gjennom livet». Hør min fortelling, barn. Lær av mitt liv. Jeg er en stemme fra fortidens siv. Gå sakte gjennom livet. Ta deg tid til å se. Mitt liv er snart over, og det ble som det ble. Når du forlater mitt aftenspor, jeg roper med levd livs stumme ord. Gå sakte gjennom livet, barn. Prøv å forstå. Det finnes ingen større mening. Livet er her, akkurat nå.
Der er det mye sannhet. Der ligger det mye sannhet. Är du lite sån här lev livet mens du lever?
Jag har alltid önskat att göra det och så har, gör man det i perioder. Men jag, har, jag ser ju nu väldigt gott att jag har låtit livet mitt bli allt för mycket styrt av alla må och skall och bör.
Ja.
Och så har liksom de viktigaste tingen ofta blivit prioriterat ner.
Ja.
Och så sitter man nu och ser det. Det skulle jag gjort annorlunda sen.
Ja. Men så ligger det också när du kommer till den, vad ska jag säga, insikt. För det är ju en insikt. Det är ju en välsignad insikt egentligen också, för att när du då förstår att istället för att tänka att ja, det ska jag göra en gång.
Ja.
Så slutar man och med att tänka sån och så gör man det bara.
Det är faktiskt en ändring som är lite ja, som har kommit med åren.
Mm.
Jag är för exempel väldigt väldigt irriterad på den här pandemin.
Jaha.
För att den stjäl så mycket tid från oss.
Ja.
Och när du har kommit sån över mitten så har du inte så mycket tid att ge längre. Jag har så mycket jag ska göra. Jag har inte tid att sitta i ro i ett år eller två för att vi måste vara försiktiga.
Men tror du inte det att den, alltså, jag är väldigt en med dig i det att vi blir skickligt bremsa. Och
ja.
Det som du säger att du får lite sån där makiräva som jag säger norrpå. Och för att du har så mycket, det är så mycket du har lust att göra. Men så tänker jag också det att upp i det hela, nu ska inte vi laga en debatt utav pandemin.
Oh,
det är på en måte.
Det orkar vi inte.
Nej, det är alltför många andra som gör det. Men jag tänker det att i förhållande till det här är med oss och ta den här visdomen om att det är viktigt att gå sakta genom livet och vara till sted här och nu.
Ja.
Så får vi också det här. Vi blir tvungna in i på en måte ett sånt mönster hur vi ska börja ta vare på varandra och då ta vare på kohorten våres. Det är ett artigt ord som är av en eller annan grund har fästat sig i kabessan hos mig.
Det är ett av de orden som har lukat upp det sista året som jag verkligen hat djupt och innerligt. Varför brukar vi det ordet? Vi har det norska ord som är däckande.
Ja, men du vet det är viktigt att vara internationalt, vet du.
Ja, exakt.
Men jag tänker det här med oss, när man blir på en måte stoppa upp så mycket som vi gör så blir vi också väldigt uppmärksam på hur vi är.
Ja.
Och vem vi har runt oss och hur vi brukar livet vårt.
Ja, absolut.
Har du något alltså för mig i alla fall så har det blivit sån här att det blir väldigt viktigt att bruka min kvalitetstid på det som ger kvalitet.
Ja.
Både för mig och för de som är runt mig. Så det är inte bara svart.
Nej, överhuvudet inte. Och det var en som sa till mig en dag att ja men när du sitter där och man umgås väldigt få folk och allt sånt så då skriver du säkert så bläcket sprutar. Nej, det är inte helt sånt det har funkat. Jo, i perioder gör det det. Men det sker också det att på en måte så jag mister lite av inspiration.
Ja, det kan jag känna.
Så blev det vår i Nord-Norge och då tog Olaus igen, vet du.
Ja, det är rart med det. När Sävja börjar sprätt så sprätter pinen med båda här och där.
Helt sant.
Det gör ju det.
Nej, men tillbaka till det med dikten. Alltså, jag menar inte att jag har det så travelt för det blir jag aldrig mer att vara med på. Jag ska ha det så travelt.
Mm.
För det är det jag har haft förr. Jag hade allt för travelt så jag har inte haft tid att stoppa upp och se de små tingen och se att det akkurat nu det är viktigt att stå i ro.
Ja.
Men det, jag har så lyst att fortälla mina barn och barnbarn det att jag har det så travelt.
Ikke sant.
Se det runt alltså. Mm. Bara se den. Det är så populärt med topp turer för exempel. Här ute är det väldigt mycket fjälltoppar som man kan gå på och det är kämpefint. Jag skulle önska att jag hade bänt och gjort det. Det har jag inte. Men hur viktigt är det att gå tre toppar eller är det viktigt att forte sig för att du ska räcka tre den dagen? Eller är det kanske viktigast att gå på den ena och så sätta sig ner och se där ut? Och filosofera lite upp på den toppen.
Ja, jag känner mig väldigt igen i det. Det är Det er kvaliteten i det du gjør.
Å skrive det her diktet. Men du klarer ikke å formidle det dem, for de tror, som er unge i dag, som jeg har full respekt for, og jeg har faktisk god tro på ungdommene, i motsetning til mange. Ja. Men jeg tror at det går ikke an å formidle at de må gå saktere.
Nei.
Det må de erfare.
Ja. Det nytter ikke å lese seg til den kunnskap.
Jeg tror ikke det. Nei, jeg tror alle må gå sitt løp i den farta som er naturlig. Men så er det jo selvfølgelig noen som er flinkere enn andre.
Ja, det er det. Men du, Wenche, nå skal du høre. Det jeg tenker litt på, det er at nå har vi jo snakket om skriveriene dine, at du skriver både dikt og kronikker og litt prosa og sånn forskjellig. Men jeg vet at du holder på med noe annet også. Jeg vet at du er faktisk... Du er tekstforfatter.
Er ikke det utrolig?
Hæ?
Den dagen jeg ble medlem av Tono, da sa jeg, nå tror jeg ikke mine egne øyne.
Jeg tenkte det. Kan ikke du fortelle litt om det her med... Du har jo beveget deg inn i det musikkulturelle landskapet også, du.
Helt utrolig.
Hva som fikk deg til å gjøre det?
Ja, det er helt rart. Det begynte bare for å ta en bitteliten forhistorie. For mange år siden så jobbet jeg litt i et management, et bookingbyrå, som booket musikk og konserter og sånt. Og det var ikke lange perioden, men jeg var der noen år, og synes jo det var morsomt, helt til jeg ble fryktelig lei av musikere. Og enda mer lei av arrangører.
Nå skal du passe deg litt. Neida.
Derfor jeg sa det litt forsiktig. Nei, så når jeg sluttet med det, så, og det var et av mine sideprosjekter, sidejobber jeg har,
ja.
Så sa jeg, nå skal jeg aldri mer ha noe med musikk eller musikere å gjøre i hele mitt liv. Og så gikk det noen år, og så traff jeg han som nå er mannen min,
ja.
Og han er gitarrist.
Ja, og da var det på han igjen.
Så kan det gå. Og så ble jeg jo kjent med dette bluesbandet hans, som heter Power Section, som jeg er fryktelig glad i.
Ja.
Og det var gjennom venners venner det. Og så satt jeg på utsiden og så på det alt de jo ikke gjorde for å komme seg ut og spille mer.
Ja,
de hadde lyst til å spille mer, men de fikk litt hjelp her.
Mm.
Så jeg tenkte, dette kan jeg jo litt om. Jeg kan jo hjelpe de her guttene litt. Så det var jo gått såpass mange år at jeg hadde jo ikke de kontaktene jeg en gang hadde. Men jeg prøvde jo også... begynne å markedsføre dem litt, og tok noen telefoner, og kom inn litt her, litt her. Så det begynte å gå litt bedre. Og da fant de ut at, ja, men da er du manager. Bare, nei, så jeg skal jo ikke jobbe med musikk. Nei, men du jobber jo ikke, det er jo bare en hobby, sier de.
Ja.
Så jeg bruker å si at jeg gifte meg med en mann, men jeg fikk fem andre på kjøpet.
Ja, det er ikke dårlig det.
Alle har slaget mot i kampen.
Ja, men du, det er det der omsorgsbeinet i kroppen din, vet du. Du skal ta vare på guttene.
Jeg tror det. Og det der er jo blitt en jobb, så jeg får ikke sagt opp. Jeg har prøvd, men det går jo ikke.
Nei, det kan jeg tro. Det er vanskelig å si opp den jobben. Da må du jo liksom si opp gubben nå, da. Nærmest.
Det er det. Ja, så er det jo på et annet nivå, så det er jo litt morsomt. Mhm. Og jeg har vel bokstavelig talt blitt en av gutta etter hvert, så liksom utenkelig at jeg er med. De sjeldne gangene jeg ikke er med på en spillejobb, så er det liksom sånn, hva skjer, jeg er jo syk?
men i tillegg til å være manager, så skriver du vel også tekster til dem, gjør du ikke det?
Ja, jeg har jo gjort det litt, men altså, jeg fikk dem nå til slutt å forstå at jeg måtte gi ut en CD.
Ja.
Begynte å lage egne låter. Ja da, det gikk noe. Og så første teksten, det var jo, mannen min er jo en av de som skriver låter.
Ja.
Og så ble det til at jeg satt, plutselig tok jeg meg å sitte ved kjøkkenbordet med PC-en, mens han drev og øvde på et annet rom.
Mm.
Med forsterken.
Ja.
Og så i stedet for å, ja, i det hele tatt, jeg ble inspirert av det jeg hørte. Så jeg begynte å skrive ord til det jeg hørte. Og jeg har aldri skrevet på engelsk og aldri vært glad i det. Jeg mener, norsk er mitt språk, og der er jeg best.
Mm.
Men jeg ser jo etterpå at jeg har jo skrevet det her på engelsk, og det er jo i ferd med å bli en låttekst. Så jeg tenkte, det var ikke planlagt, for det har jeg aldri gjort.
Nei.
Så begynte vi å pinpuse litt på det, og så ble det en tekst til den låten. Og så satt vi her i Nord-Norge en sommerdag, og han satt og, han sitter alltid og klimper på gitaren.
Ja.
Og så sitter han og sier, det noe nytt? Ja, det ferdig med å bli en ny låt, sier han. Og så før jeg visste ordet det, så satt jeg og skrev, og trodde jeg skrev et dikt. Så sier han, nei, det her jo ikke et dikt, det her jo en låttekst.
Ja, men jeg tenker det at kreativiteten, den har så mange forskjellige uttrycksformer.
Absolutt.
Og om du skriver dikt eller prosa, eller du skriver tekster til et bluesband, altså samme fanken i grunn.
Ja, det det.
Du gjør det du elsker.
Jeg gjør det. Det helt sant. Mm. Og det det at, som jeg sier, av og til så skriver jeg ting som jeg virkelig jobber med, ting som kan ligge og modnes i hodet i dager og uker og faktisk måneder, og ting, tekst, et eller annet som jeg jobber hardt med. Andre ting igjen, de bare kommer. Plutselig så er det bare, ordet der, det leveres med. Og det, jeg var så usikker på det her låttekstene, at jeg måtte til og med få en som mye bedre i utenlandsk enn meg, til å gå igjennom seg, er dette brukbart engelsk?
Ja, ja. Jo.
Så, ja, de bare kom, de tekstene. De bare rett og slett kom seilende på i fjol.
Ja, fantastisk.
Nej, nu driver de ju och lager låtar lite på avstånd också han sitter ju här och producerar så när de möts igen om någon månad så eller uker månad så blir det nog mer musik där
så kul.
Och då får vi se. Mm.
Jag vet att de kommer till Lillehammer så jag gläder mig storvis allerede.
Ja, det är målet i september alltså.
Ja.
Jag går där för att vara poet och bli manager igen.
Ja, du är som poteten.
Ja, akkurat.
Både med och utan skall.
Men kunst i alla dess former är otroligt viktigt. Jag förstår inte hur vi skulle ha levt utan det.
Ja, det är sant det. Absolut. Men du Wenche, nu har ju du liksom framfört någon dikt ifrån en diktsamling som heter Livet malt med ord. Och hvis de som sitter och hör på har lyst att stifte lite närmare bekjennskap med den diktsamlingen, går det an?
Ja, det går det, vet du. Det är lite grann igen av det upplaget, och det är inte mycket, men det har jag själv mest parten av det. Jag tror på Alveland på Andøya ligger någon sats, eller så tror jag att de bokhandlade har jag hämtat in igen, för det var bara sånt småtteri igen. Men man finner
ja, det var det jag ville fram till. Att visst de har lust att beställa den här boken så kan de kontakta dig på Facebook.
Absolut.
Och i brödtexten till den här episoden så finner alla docker länkar till både Facebook-sidan till Wenche och hemsidan hennes.
Ja.
Visst du som sitter här ute och hör på känner någon eller själv går och bära på några såna konstnärliga drömmar om att dela med andra det du skapar. Kan inte du ta kontakt med mig på mail eller på Facebook? Så ska vi se vad vi klarar att få till, om vi klarar att laga ett land i lag. Och i likhet med länken till Wenche så ligger också länken till mailen min och Facebook sidan i den samma brödtexten. Och för vi runder av den här lilla kaffedrösen vår i Wenche, så vet jag att du har ett citat som du är väldigt glad i. Har du lust att avslöja det för oss?
Ja, och det kommer så till mig av och till, för det är så det vi snackar om nettopp med att livet utan konst i en eller annan form är fattigt.
Mm.
Jag brukar säga si att ett liv utan musik, poesi och all kunst är ett liv utan farger. Det blir grått.
Ja. Och jag är så innerligt enig med dig i det. Och med det, Wenche, så har vi tänkt att vi ska avrunda den här lilla seansen våres.
Ja.
Och vi har tänkt att avrunda det lite med en liten, vad ska jag säga, en samproduktion du och mig. Ja.
Ja, det var så hyggeligt, vet du.
Fordi at ifrån den här boka di, eller diktsamlingen di, så fant jeg en text som rørte meg langt inn i hjerterota. Og det heter Solfest. Og da spurte jeg jo det i sånn aller ydmykst om jeg kunne få lov til å tonesette det diktet. Og det sa du ja til.
Ja, det ble veldig vellykka. Det må jeg få lov å si. Jeg har sjelden vært så... Jeg ble rørt av mine egne ord når de kom fra deg.
Nei, du verden. Så vi skal ta oss og høre det her diktet Solfest. Og med det så har jeg lyst å si til alle dere der ute, ha en fortsatt fin lørdag, og ønske dere en fantastisk fin dag. Ikke du enig, Wenche?
Jeg helt enig, og så vil jeg si tusen takk for at jeg fikk være med på det her prosjektet.
Ja.
Og oppfordre alle som måtte høre på det, og som brenner inne med noe, ta kontakt med Gunnar. Det er helt ufarlig.
Ja, jeg biter ikke så jævlig hardt.
Nei, jeg har ikke merket noe på det.
Nei, det hadde vært... Det, og jeg gleder meg jo litt grann til fortsettelsen. For vi skal nemlig gjøre flere ting i lag, men det skal vi komme tilbake til i en annen episode.
Ja, sant.
Skal vi si ha det til lytterne våre, og så avslutter vi med Solfest.
Det sier vi, og jeg sier igjen tusen takk for at vi fikk komme. Jeg fikk komme, og en kjempefin dag til alle som måtte høre på.
Og tusen takk for at du ville være med. Den er god. Ha det bra, folkens. Dagen alle har väntat på. Den kommer sakta med månggry. Himlen är klar. Ingen sky att se. Ingen nedbör i sikte. Naturen lägg allt till rätta. Folket där nord är klar. Med hava blick väntar dem, väntar på det livgivandes lys. Och sola stiger sakte upp i horisonten. Välkommen tillbaka. Mørketida er over.